Det fanns under 60- och 70-talet, jag vet inte om de finns kvar än, men tankarna och filosofin finns kvar. Men det fanns då en skola psykologi, en del psykologer, särskilt i USA, som hävdade att det var speciellt två ord som man inte, ja absolut inte, borde lära barn att säga. Och det var orden tack och förlåt. Man ansåg nämligen att det var kränkande och hämmande för barnets självkänsla att behöva säga tack till sina föräldrar. Ett barn står inte i någon skuld till sina föräldrar eller sin vuxna omgivning överhuvudtaget, menade man. Och därför ska de heller inte behöva tacka för någonting, utan allt som de får är egentligen deras självskrivna rättigheter. Och att behöva säga förlåt, att behöva säga förlåt till någon, det menade man var rent förnedrande för barnet, eftersom det förutsätter skuld. Och man får ju inte skuldbelägga barn. Ja, det kan låta logiskt på ett sätt, men i själva verket så ville man i förlängningen helt avskaffa de här orden tack och förlåt ur språkbruket, så att vi egentligen aldrig skulle behöva använda dem i relation till varandra. Ingen skulle nämligen behöva ödmjuka sig inför någon annan. Ja, ett sånt resonemang utgår ju givetvis ifrån att det inte finns någon moral som vi som människor skulle behöva känna förpliktelse inför att följa, varken i relation till Gud eller i relation till människor. Och det är så här att finns det ingen helig Gud, så finns det inte för heller människan någon förpliktelse att vara ödmjuk, förkrossad och erkänna misstag. Och följaktligen finns det heller ingen grund för att känna skuld någon gång. Men när Jesus lärde sina lärjungar att bedja, ja, det verkar som hur de dagligen skulle bedja, så inkluderar han också bönefrasen: Fader vår, förlåt oss våra skulder. Ja, förlåt oss liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Alltså, Jesus tycks alltså utgå ifrån att vi skulle stå i något slags ständigt behov av förlåtelse. Jesus utgår tydligen ifrån att det finns en helig Gud som vi i vårt syndiga tillstånd förbryter oss emot gång på gång, och därför försätter oss själva i ett tillstånd av skuld i förhållande till Gud. Men en skuld som vi behöver bli av med så fort som möjligt. Det är nämligen så att i egenskap av Guds avbilder så var vi egentligen skyldiga Gud ett heligt liv. Men vi gjorde inte vad vi borde. Vi missade målet, som synda egentligen betyder. Vi blev alla stående inför Gud med skuld. Och det är den här sanningen som ju inte minst Romarbrevets 3 första kapitel ägnar sig åt att bevisa kraftfullt, att vi som människor faktiskt alla är syndare, och vi står skyldiga inför en helig Gud, inför en rättfärdig Gud. Och vi kan ingenting själva göra för att förändra vår ställning. Ja, hela världen står med skuld inför Gud, utan minsta möjlighet att rentvå sig själv. Trots att man i de olika religionerna ständigt arbetar på att försöka förbättra sin ställning inför gudomen eller inför det nästkommande livet som man tror på, genom att bedja bönerna, genom att fasta och göra pilgrimsfärderna, genom att underkasta sig olika ritualer och fromma beteenden. Men Romarbrevets orubbliga dom över människosläktets synd står fast. Inga religioner och inga religiösa beteenden kan rädda oss undan syndens dom över våra liv. Paulus söndersmular faktiskt fullständigt den religiösa människans falska förtröstan och placerar oss alla på de anklagades bänk. Och vi har ingenting att säga till vårt försvar. Både judar och greker står under synd, säger han. Och för att verkligen överbevisa oss så säger han, låt oss börja med talet. Finns det någon som har bevarat sin tunga ren? Nej, ingen. Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Alla har varit avvikit, alla är fördärvade. Och så börjar han tala om vårt sätt att bruka vår tunga. Och då sänker vi snart våra blickar och känner oss avslöjade, och vi börjar bli förvissade om att vi faktiskt alla behöver försoning. Vi behöver rening, vi behöver förlåtelse. Precis som Jesaja en gång när han såg Gud den helige sitta på sin tron i helighet och renhet. Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Men det underbara med den här bönen, det är ju faktiskt att den också förutsätter att vi verkligen kan vända oss till en Gud som är beredd och villig att ge förlåtelse. Annars skulle ju bönen så att säga vara onödig. Men när Jesus säger bed, förlåt oss våra skulder, så förutsätter ju det att han vet att vår himmelske fader vill och kan förlåta våra skulder. Det betyder inte att Gud så att säga har lagt sin helighet och sin rättfärdighet åt sidan för att nu kunna handla i barmhärtighet och nåd med oss. Nej, att ge oss förlåtelse, att ge en fallen värld möjlighet att bli förlåten och komma i ett rätt förhållande till Gud, det kostade Gud mer än den dag han skapade världen. Det kostade honom hans egen son. Någonting har nämligen hänt som gör att Gud kan förklara den skyldige rättfärdig. Utan att kompromissa med sin helighet och sin rättfärdighet eller sitt krav på rättvisa. Syndens lön var döden. Ingenting kan förändra det. Vi var alla skyldiga till denna död. Men Gud har ställt fram Kristus som ett försoningsmedel. Som en nådastol, står det i Romarbrevet. Därför kan Paulus ju skriva i Romarbrevet 3:24 att vi, utan att ha förtjänat det, nu har blivit rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt oss genom Jesus Kristus. Vi var syndens slavar, oförmögna att friköpa oss själva. Men Kristus friköpte oss genom att betala högsta tänkbara pris, sitt eget blod. Sitt eget liv la han ner för vår skuld. Så har vi blivit befriade från vår skuld. Friköpta, inte med förgängliga ting, med silver eller guld, utan genom Kristi dyrbara blod. Det är försoningens och förlåtelsens höga pris. Och genom att han som var oskyldig gick in och tog min skuld, så kan jag få bli fri ifrån min skuld. Gud lät min missgärning drabba honom som hängde på det mittersta korset. Gud lät din missgärning drabba honom för att du skulle få gå fri. Gud har tagit skadan på sig själv. Någon måste ta skadan. Egentligen vilade den över oss, men i sin kärlek tog han skadan på sig själv. Guds rättmätiga indignation över synden har Kristus tagit. Den har drabbat Guds son på korset. Här i ligger Guds stora kärlek. Han dog verkligen för vår skull. Hans död var nödvändig för att förlåtelsen skulle kunna bli vår. Och det är endast mot bakgrunden av Guds helighet och Guds rättfärdighet som vi börjar ana djupet av Guds kärlek. Det är ingen konflikt mellan Guds barmhärtighet och Guds helighet. I korset är den förenad. Gud kan nu fritt förlåta syndaren hans synder och avskriva hela skulden utan att man kan anklaga Gud för att vara orättvis och se mellan fingrarna. Utan att han för den skull har gjort avkall på sin helighet och sin rättfärdighet. Eftersom alla hans rättvise krav fullständigt har blivit tillgodosedda på Golgata, så är Gud fri att förlåta. Vem som helst och hur mycket som helst. Vet du om att Gud inte bara förlåter oss och förklarar oss icke skyldiga, utan han till och med tillräknar oss Kristi lydnad och rättfärdighet. Vilket under detta är. Vet du dessutom om att det finns ingen annan religion på denna jord som erbjuder en sådan förlåtelse till människan, som erbjuder förlåtelsens möjlighet till syndare som själva ingenting har att komma med? Det finns i ingen annan religion, det finns i inget annat budskap än i evangeliet. Jag intervjuade med stor nyfikenhet en gång en överste präst i ett yogatempel i norra Indien. Stort vackert tempel i vit marmor, det hade kostat 50 miljoner att bygga. Där tillbad man många gudar, och där fick unga män lära sig yogafilosofin och dess övningar för att om möjligt nå fram till större möjlighet att födas till någonting bättre nästa liv. Men så i intervjun så ställde jag också frågan: hur ska en människa få förlåtelse för sina synder? Och plötsligt så blev denna intelligente man, han var ju också riksdagsledamot, förstår ni, mycket, mycket beläst och kunnig man, den överste präst, blev mycket konfunderad. Förlåtelse, sa han. Och han kunde inte svara. Han började förhöra sig med en kollega om hur man skulle besvara denna märkliga fråga: hur kan man få förlåtelse för sina synder? Och så småningom så kom han i alla fall upp med ett svar som gick något i stil med att ja, om man lever väl och umgås med rätt människor och gör de rätta sakerna, så kan man kanske få förlåtelse. Alltså man förtjänar sig möjligen sin förlåtelse. Då förstod jag hur unikt evangeliet är, som erbjuder rövaren på korset en plats i paradiset bara för att han bad Jesus om en tanke. Bibelns Gud är helt unik. Han är den helige, han är den högt upphöjde, han är den absolut rene. Men tänk att genom Jesu blod har han gjort det möjligt för sig själv att umgås med syndare som dig och mig. Det är ett fantastiskt budskap, mina vänner. En Gud barmhärtig och nådig, stor i mildhet, långmodighet och trofasthet. En Gud som bevarar nåd mot tusenden och som förlåter missgärningar och synder och överträdelser. Allt detta på grund av det tomma korset, historiens största triumf. Och när vi beder förlåt oss våra synder, så vädjar vi egentligen till Jesu blod och Jesu kors. Vi beder inte till Gud om syndernas förlåtelse liksom för att beveka honom och försöka få honom att se mellan fingrarna och vara så snäll att han kanske kan glömma det onda vi gjort. Nej, vi närmar oss Gud med vetskapen att vi kan utgå ifrån att det finns en grund för förlåtelse. En grund som Gud själv har lagt i Jesus Kristus och som heter: i honom har vi förlossning genom hans blod. Förlåtelse för våra synder efter hans nåds rikedom. Vi kan bli vitare än snö. När vi kommer till Kristus i tro på hans försoning, så blir vi förlåtna allt, både det som har hänt, det som händer och det som kommer att hända. Har du tänkt på det? Allt läggs under hans förlåtelse. Hela vårt liv får en ny ställning inför Gud i Kristus, en ställning som är helig och rättfärdig och som ingenting kan ändra på. Detta är vad Guds nåd har åstadkommit. Men i vår dagliga erfarenhet så är vi ju ändå pinsamt medvetna om att vi ännu inte är där. Att vi ännu inte är fullkomliga. Att vi ännu inte är vad vi i Kristus är. Och Jesus själv visste att vi dagligen skulle komma att behöva ropa till Gud: förlåt oss våra skulder. Därför så gav han oss den här bönen. Men teologiskt sett är det alltså ingen frälsningsbön. Den utgår liksom ifrån att frälsningen redan är ett faktum. Vi är Guds barn. Men den är realistisk nog att erkänna att även en kristen
kan synda.
Och vad händer då när en kristen syndar? Förlorar han frälsningen? Gemenskapen med Gud störs. Och det är egentligen olidligt för oss som Guds barn att känna att vi har förbrutit oss på familjegemenskapen. Vi har förbrutit oss mot honom som älskar oss högt, att han har gjort oss till sina egna. Och vi känner sorg i våra egna hjärtan, och vi känner den helige andes bedrövelse. Därför känner vi att vi längtar efter att klara upp det här. Dagligen så vill vi, om det har kommit någonting emellan oss och Gud, hasta till korset och säga: förlåt oss Gud. Så grunden till den dagliga förlåtelsen, den har lagts en gång för alla. Vi har blivit renade genom Jesu Kristi blod. Men denna rening behöver liksom en daglig tillämpning när vi avviker från vägen, för att friden ska återställas inom oss. Och det underbara är att det alltid finns en öppen väg tillbaka till den fulla gemenskapen med Gud. För om vi bekänner våra synder, skriver Johannes till de kristna, det vill säga om vi ger Gud rätt när han säger att nu gick du fel, nu avvek du. Om vi bekänner detta, då är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, och så upprättas vi till full gemenskap igen. Tänk att det finns en ständig förlåtelse att få. Ingen behöver gå länge och gräma sig över att det är ett ouppklarat förhållande. Det finns en ständig öppenhet till den barmhärtige fadern. Och en ständig rening pågår faktiskt när vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Ty då, står det, då renar Guds sons blod oss från all synd. Den reningen pågår dagligen när vi vandrar i gemenskap med Gud. Så att det faktiskt är möjligt för människor som dig och mig att se en helig Gud i ögonen utan att behöva sänka vår blick i blygsel. Är inte det fantastiskt? Halleluja! Och det är det som nattvarden talar om, som vi nu snart ska gå att fira. Men en sak till säger ändå den här bönefrasen: Fader, förlåt oss så som också vi förlåta dem oss är oss skyldiga. Eftersom Gud har förlåtit oss, så vill han att vi ska leva i förlåtelse och försoning med varandra, ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, ja, så som Herren har förlåtit er, så ska ni också förlåta varandra. Om Gud i sin stora nåd har efterskänkt hela din och min skuld, så förväntar han sig naturligtvis att också vi ska kännetecknas av samma generositet, så att vi är villiga att förlåta dem som möjligen har orsakat oss lite skada och trampat oss lite grann på tårna. Det är faktiskt så allvarligt och så viktigt att Jesus här låter oss förstå att Guds beredvillighet att förlåta oss vår dagliga synd står i direkt proportion till vår villighet att förlåta dem som är oss skyldiga. Med andra ord, han låter själva bönen bestämma bönesvarets omfattning. Förlåt oss våra skulder. Hur ska han förlåta oss våra skulder? Jo, på samma sätt som vi förlåter dem som är skyldiga oss. Så om du alltså inte är beredd att förlåta den som har sårat dig och dina medmänniskor, deras förseelser mot mig, så är det heller ingen idé att komma till Gud och förvänta sig att han ska förlåta dig. Ja, Matteus 6 fortsätter ju där i den 15:e versen och säger: om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader förlåta er. Men om ni inte förlåter dem, så ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Petrus hade ännu inte lärt känna Jesu hjärtelag. När han en dag kom till honom och tyckte att han hade sträckt sig långt, när han undrade om det inte var lite i överkant att förlåta någon 7 gånger. Men vet du vad Jesus svarade? Ja, det vet du. Inte 7 gånger, Petrus, utan 70 gånger 7 gånger. Petrus stod som ett frågetecken. Alltså hur många gånger som helst och hur mycket som helst. Det är en bild av Guds hjärta. Och för att ytterligare inpränta denna attityd hos sina lärjungar så berättar han ju liknelsen i Matteus 18. En kung hade redovisning med sina tjänare och började granskningen och fann att det fanns en av hans tjänare som var skyldig honom en förmögenhet. Och enligt noten här på den sidan så står det att summan 10 000 talenter motsvarade vad en betydande regent på den tiden hade att indriva ett helt år för sin administration. Så det var 60 miljoner denarer. Det var frågan om många miljoner kronor alltså. Och när han fann den tjänare så ville han utkräva denna skuld, men tjänaren föll ner på sitt ansikte och bad om nåd, och om tid så skulle han försöka betala tillbaka skulden. Och Herren, han blev då rörd och hans hjärta rördes till medlidsamhet, och han lät honom gå och han efterskänkte hela skulden. Okej, du slipper betala. Och han gick ut som en fri man. Men han hann inte mer än ut förrän han fann en av sina medtjänare som var skyldig honom en struntsumma. Och han tog struptag på honom och sa: du måste betala igen, annars kastar jag dig i fängelse. Och han bad också om misskund, men fick det inte av honom som just hade fått så mycket efterskänkt. Och han kastade sin medtjänare i fängelse. Men när hans herre fick höra detta, då vet ni vad som hände. Han kallade honom tillbaka till sig och sa: din usling, jag efterskänkte hela din skuld, denna stora förmögenhet som du egentligen var skyldig mig, när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag var mot dig? Just det. Borde inte vi vara lika barmhärtiga mot varandra som Gud har varit mot oss? Borde vi inte det? Vi måste leva i en ständig förundran och en ständig tacksamhet över den stora skuld som Gud har efterskänkt dig och mig. Då är det nämligen lättare att också vara generösa mot andra. När vi vet att Gud, han har ingenting som han håller emot mig längre. Varför ska jag vara så njugg emot andra så jag går och retar upp mig och i mitt hjärta anklagar dem? Vad vi har varit skyldiga Gud, mina vänner, det är alltid ofantligt mycket mer än någon människa någonsin kommer att kunna vara skyldig dig eller mig. Det går inte att jämföra. Och när vi börjar förstå det här, hur mycket vi har blivit förlåtna av Gud, då öppnas nog vårt hjärta också mer till större generositet och överseende med andra. Ja, när Gud förlät mig, varför skulle inte jag förlåta andra? Och när Gud har accepterat mig, varför skulle inte jag acceptera andra? Och när Gud har accepterat min medbroder och medsyster, så är jag också faktiskt skyldig att göra det. Tänk på Jesu exempel. Hur han, när han spikades fast vid korset, liksom ändå ville finna något av en förmildrande omständighet i bödarnas tilltag och bad: Fader, förlåt dem, för de vet ju inte vad de gör. Tänk om vi kunde vara lika överseende och försöka finna förmildrande omständigheter och gärna förlåta. Vi ska förlåta varandra på samma sätt som Gud har förlåtit oss, stod det. Hur har han förlåtit oss då? Jo, enligt löftet som var givet redan genom profeten Jeremia: jag ska förlåta dem deras orättfärdighet och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Aldrig mer komma ihåg. Det finns en gudomlig glömska, mina vänner. Och så ska vi också vara villiga att glömma när vi förlåter. De människor som gör det, som är villiga att förlåta, de tror jag också kan påräkna denna gudomliga glömska. Att vi faktiskt får svårt att komma ihåg vad var det som hände. Men oförsonlighetens väg är ödesdiger. Om vi vägrar förlåta och säger att nej, det kan jag minsann aldrig glömma, då ger vi tillfälle för bitterhetens giftiga rot att få fäste i våra hjärtan. Och när en annan människa har förfelat sig mot dig, så står du faktiskt inför ett val. Du kan välja en av två vägar. Antingen kan du känna din stolthet så sårad och så förnärmad och fortsätta att ge näring åt denna känsla av agg och förtönelse. Och du ska snart finna att du sitter där med en tagg i ditt hjärta som hindrar din frihet och ditt utgivande för andra människor. Du blir upptagen med din bitterhet. Du menar min sanna att det var inte du som felade. Och du väntar nu på att din motpart ska komma krypande. Annars tänker du min sann inte ändra dig. Men det finns också en annan väg. En gudomlig väg. Jesu väg. Du kan välja att förlåta. Även om personen i fråga inte ens har bett om förlåtelse. Eller inte ens visat tecken på någon ånger. Så kan du i ditt hjärta ändå förlåta. Och överlämna saken åt Gud. Eller hur? Här ligger en oerhörd seger. Och en befrielse. Och du själv kommer att må mycket bättre. Det är hälsosamt det här. Kom ihåg hur mycket du själv har fått förlåtet. Och kom ihåg att det inte var du som tog första steget. Det var Gud som tog första steget till försoning med dig. Ja, med hela världen. Trots att det var vi som var den felande parten. Medan vi ännu var syndare. Bevisar Gud sin kärlek till oss att han räckte ut sin hand först. I det han skickade Kristus till oss för att dö för oss. Den kände predikanten Sigge Hjelm var ibland ute i blåsväder för sina åsikters skull. Och en dag så stod det så mycket eländigt i tidningarna om honom att hans fru blev upprörd och kom till honom och påtalade hur fruktansvärt orättvist man hade behandlat honom med alla dessa påhopp. Men Sigge Hjelm var inte alls bekymrad. Och hon förundrade sig över att han inte var mer upprörd. Hon tyckte han borde vara det. Men, sa han förklarande, jo, ser du, jag har förlåtit dem i förskott. Och det är ju en befriande livsfilosofi. Och väldigt hälsosam. Att kunna förlåta i förskott. Då behöver man inte träffas ens av agget när det händer. Har inte Gud lovat att ta sig an vår sak, din sak? Det är inte vår sak att förfäkta orättvisan som har drabbat oss. Varför skulle vi då inte generöst kunna överlåta, förlåta dem som har trampat oss på tårna och överlåta saken åt Gud? Han hörde det också. Och han kommer aldrig att låta den stå som förlorare som lyder honom. Kom ihåg Josef. Såld av sina bröder i stor ondska till Egypten där han fick sitta i fängelse i många år. Det var upplagt för bitterhet. Men han förlät alla sina bröder och han talade tröstande till dem när de kom ner till Egypten långt senare. Om vi ska leva i frid med Gud så behöver vi hans förlåtelse gång på gång. Men om vi ska leva i frid med varandra som församling så behöver vi också förlåta varandra gång på gång. Annars är den kristna församlingen en omöjlighet. För vi är faktiskt bristfälliga människor även om vi tillhör en församling. Det är det här som är vår kallelse. Det är det här som Gud har befriat oss till. Att kunna förlåta varandra. Och leva i kärlek med varandra. Vet du, han har tagit bort all vår skuld. Men ändå finns det en skuld kvar. En skuld som vi faktiskt är kallade att bära. Paulus uttrycker det så här. Stå inte i skuld till någon. Utom i er kärlek till varandra. Den skulden har vi kvar. Att älska varandra. Liksom Gud har bevisat sin kärlek till oss genom förlåtelsens under, är vi kallade att bevisa kärlek till varandra genom att leva i förlåtelse. Förundrad jag hör ett glädjens bud att syndare nåd han ger. Den stund jag kunde se min synd försonad var, blev nåden oändligt stor. När vi förundras över Guds nåd, då blir det också lättare att leva i förlåtelsen. Eller med Sven Lidmans ord, osalighet, ogåtfullhet. O Kristi törnekrona som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. Nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far. O salighetens gåta. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen.